With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.
Hörrni, välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 69. Anders Tärnag och Merit Halmin.
Hallå, hej Christian, hey, och hej alla lyssnare.
Yes, vi är väldigt taggade idag, känns det som.
Ja, men vi brukar liksom försöka mobilisera lite energi när vi träffas här på kvällarna.
Jo, men ibland så är vi sega. Jag känner energin. Det är nötternas förtjänst, tror jag, här på golvet.
Du pekade på vindruvorna.
Ja, förlåt, okej. Nötter, vindruvor. Hörrni, The Night Of hette vårt förra avsnitt. Det kanske inte hade riktigt med medicin att göra.
Nej, men jag har börjat kolla tack vare ditt tips.
Ja.
Det är ju väldigt bra.
Ja.
Man hoppas ju att han är oskyldig.
Nej, ingen spoiler nu.
Nej, jag bara,
du har inte börjat kolla med
det.
Ja, men The Night Of som finns på HBO, en jättebra serie som är i 8 delar någonting. Rättegångsdrama från New York. Men det medicinska touchen på det där är ju att den här försvarsadvokaten till killen, ja, men det är redan i första
han
avsnittet.
Han har ett svårt eksem, ja.
Ursvårt eksem. Han sitter liksom med så här strumpstickor på tunnelbanan och kliar på fötterna så att
men
de blöder.
Men Christian, ja. Du som är lite författare, eller lite, du som är författare,
ja.
Varför skriver man in en sån grej? Varför vill man att en karaktär ska hålla på och klia? Och, jag menar, de där fötterna är verkligen i fokus.
Men det är han Turturro, John Turturro, som är den här advokaten. Han, ja, men det måste ju vara att han framstår som mänsklig på något sätt.
Ja.
Och någon hade beräknat, tror jag, läst idén att 15 minuter upptas i de här avsnitten av den här allergi, klåda, eksem,
ja,
liksom onanin. Jo, men det ger ju honom en slags mänsklig touch, det måste man säga. Så att han inte blir den här vanliga stereotypa liksom advokat, försvarsadvokaten i någon snärdig kostym.
Nej, jag håller med. Det formar verkligen hans karaktär i serien. Men jag kan tycka att det är väldigt mycket med de här fötterna hela tiden.
Ja, men jag tycker att det är en sån härlig krydda, så att ja, viktig del av serien. Men hörni, vad ska vi mer snacka om idag? Idag har vi lite roliga ämnen på G. Jag har gjort ett ambulansstudiebesök som jag ska återkomma till. En liten quiz här senare i programmet. Men annars så tycker jag att vi bör uppmärksamma alla fina och spännande lyssnarfrågor vi får. Eller? På mejl, på Facebook och alla liksom medier. Du är bra på att svara på dem, Anders.
Ja, vi försöker väl lite allihopa.
Ja.
Minus en av oss.
No name.
Så det var väldigt fint att inget, inkludera
inget
mig.
Inget namn.
Nej. Men vi får massa bra tips på ämnen vi ska ta upp och kommentarer på det vi har pratat om. Sådär. Och någon, Mika Pelo tror jag hette, från en lyssnare från utlandet, från Amerika, hade påpekat att den här första ansiktstransplantationspatienten har avlidit.
Mm.
Fransyska.
Just det, det gjordes i Frankrike. Ja.
Jag kommer inte
ihåg
namnet,
som blev lärt oss tidigare om den.
Mm.
Hon blev biten av sin egen hund, var det väl?
Just det.
Och fick fula ansiktsskador.
Mm.
Och
transplanterades någon gång 2005 kanske.
Vad dog hon då?
Ja, vad var det stod att hon hade hon hade ju fått många mycket sån här immunsupprimerande mediciner som hämmar då immunförsvaret. Och man tänkte väl att hon hade fått två olika cancer, stod det bara.
Mm.
Kan jag med detalj om det. Och att liksom
huden hade börjat stötas av. Men också att hon hade haft en avstötningsreaktion.
Precis. Och att hon hade avlidit i april. Men de gick ut med det nu.
Ja.
Men bara som en uppföljare till. Man kan lyssna på vårt tidigare program. Då vi hade Daniel Nowinski som gäst. Mm.
Men när man såg bilderna på henne. Tyckte inte ni att hon var mycket finare än vad man skulle ha tänkt sig?
Jo, jag har sett några bilder då man tänker så här, oj, det här var det här så.
Nej, men man
lyckat.
Kan,
men hon så
hon var ett lyckat kirurgiskt resultat, tycker jag.
Mm.
Ja, men hon dog och huden avstöttes, så man kan inte kalla det för lyckat.
Nej, men det var lyckat några år.
Ja.
Hon var 49 år gammal.
Jag bara tänker, om hon behövde så mycket immunosuppressiva så att två cancer utvecklades. För då får man ju ändå koppla till det.
Ja.
Och trots det så blev det ändå en avstötningsreaktion. Man undrar om det är större avstötningsrisk på hud som organ än för andra organ, eller?
Mm.
Jag vet inte, det kan man vara liksom olika känslig.
Nej, men det är väl det som är svårt med all ny medicin, att man vet liksom inte långtidseffekterna. Eller hur?
Jag menar, du menar hud nu som medicin? Eller vad?
Ja, men jag menar... Ja,
nej, men det var det Daniel Nowinski satt och pratade om just. Om att man inte har så inte långa uppföljningstider.
Men vänta nu, jag måste bara fråga en sak. Mm. För att med hudtransplantat har man ju jättelång erfarenhet.
Jo, men det här,
jag fattar att det här är mycket, mycket svårare rent kirurgiskt och kosmetiskt. Mm. Men är det liksom mer än hud som transplanteras? Förstår ni vad jag menar? För att... Det är ju ganska sällsynt med avsättningsreaktioner på skin grafts och så.
Ja, men fast är det så ofta att man tar från en annan person och ger till en...
Nej, just det, man tar från sig själv, ja. Det var inget.
Mm.
Ja.
Ja, det får säkert. Vi klippa bort, Marit.
Varför då?
Nej.
Nej.
Ja, men rest in peace, vad hon nu hette, fransyskan. Ja. 49 år gammal blev hon.
Hörrni, ska vi prata lite grann om läkartidningen?
Generellt, eller?
Nej, men jag tänkte... Det är nästan roligare att läsa den på nätet, tycker jag. För då får man ju med liksom läsarnas kommentarer.
Ja.
Går du inaktivt eller får du också så här mejl?
Jag får mejl.
Ja, jag också. Mm.
Och det vet jag inte om man får automatiskt.
Ja,
man
jag har aldrig anmält mig.
Nej, inte sånt, heller. Nej. Jag tycker kanske att den här mejlen kommer lite för ofta.
Tycker
måste
jag
säga.
Också.
Men ja, det är som det är. Nej, men i alla fall. Nu... Och, det är väldigt olika, tycker jag, hur mycket folk kommenterar. Oftast är det ju ingenting.
Nej.
Det är väl det vanliga.
Jag skrev en artikel om och jag fick en kommentar. Jag var djupt besviken.
Ja, du hade hoppat på flera.
Ja.
Men Macarin i fall till exempel, där har ju många varit inne och kommenterat.
Ja, just det.
Och det förstår man ju. Men nu är det ju en dansk, den här, vad heter han nu, Peter Götze.
Götze, någonting. Mm.
Han verkar vara chef för Danmarks Cochrane-filial.
Han verkar ha varit med och startat den.
Ja, det har han säkert gjort.
Mm.
Och han har skrivit flera böcker och nu en bok om psykiatrin.
Mm.
Där han delar ut rejält med rallarsvingar, förstår man det som.
Har vi någon namn på den här boken?
Ja, det står väl i läkartidningen, jag kommer inte ihåg.
Okej, vi återkommer till det. Mm.
Men det var ju en intervju med honom.
Mm.
Och där är han ju väldigt liksom... vad ska man säga? Han säger ju att saker typ att 98% av all psykiatrisk läkemedelsbehandling är onödig och sådana där saker.
Ja, sa han det att det var all psykiatrisk, eller var det just antidepressiva? Nej, det kanske var all psykiatrisk medicinering.
Jag kommer inte ihåg så mycket i detalj på det sättet. Men han är väldigt kategorisk liksom. Och han är jättekritisk mot psykiatrin och mot läkemedelsindustrin och mot läkare som har kopplingar till industrin och sådär va.
Mm.
Till
saken, förlåt, bara parentes. Har ni läst hans tidigare böcker?
Nej, inte alls.
För att det verkar ju, han har liksom en viss stil. Att han är ganska provokativ.
Han verkar väldigt provokativ.
Ja. Så det är väl bara det är hans grundstil. Ja.
Och man förstår ju verkligen psykiatriker som blir irriterade när de läser intervjuer med honom. Det skulle nog också blivit. Jag menar om någon ifrågasätter hela liksom ens
tillvaro
existens. Vad man håller på med. Ja. Så att det har genererat väldigt mycket kommentarer.
Ja,
eller
ja,
hur?
Ja.
Som varit ganska kul att läsa.
Ja.
Jag tycker man lärt sig en hel del om psykiatri.
Jag måste bara säga att jag tycker att det var väldigt intressant att läsa själva ursprungsartikeln också.
Intervju med honom?
Ja, jag tycker att det är en intressant person. Det är en person som åtminstone, även om han uttrycker sig kategoriskt, jag vet inte, jag har inte läst boken.
Nej, inte jag
så verkar han ju ändå belägga väldigt mycket av sina påståenden med källor.
Mm.
Och
påstår han själv i alla fall?
Ja, fast han är ju samtidigt liksom då chef för Cochrane-institutet. Det vill säga att han har ju ändå liksom en rekord av att vara en vetenskapligt väldigt noggrann person och en forskare. Så att alltså, det är lite svårt att avfärda honom bara som vem som helst som plockar källor. Det tycker jag.
Ja.
Och jag tycker att en sak som jag tyckte var väldigt intressant i den här artikeln, det var att han kritiserade många. Det ena som var intressant var att han vände sig så himla mycket emot användandet av tyngre psykofarmaka, alltså inte bara de här lyckopillerna, för det har man ju ändå hört ganska mycket kritik om tidigare, alltså SSRI-preparaten.
Ja.
Men att han vänder sig mot
neuroleptika
som används liksom vid grava psykossjukdomar. Det har jag faktiskt inte hört på sånt vis tidigare. Det tyckte jag var väldigt intressant.
Och litium.
Fast däremot verkar
han tog inte upp,
han tog inte upp det som var grejen.
Däremot verkar han gilla benzodiazepiner.
Nej.
Jo.
Men fast det var ju fel indikationer på påståganden.
Okej, men hur som helst, jag tyckte att det var intressant, jag tycker det var intressant, därför att alla vet vi att det har extremt mycket negativa biverkningar med neuroleptika, det vet ju alla.
Mm.
Men jag sett det som ett nödvändigt ont, att det liksom inte finns något annat och att alternativet att inte behandla skulle vara än värre.
Ja,
och här öppnar den upp för att det kanske inte är så. Jag säger inte att han har rätt, men jag tycker att det är en väldigt intressant diskussion. Och för mig var det en ögonöppnare att det ens går att ifrågasätta. Men, och då kritiserade han många av de här neuroleptika studierna med att de inte har tillräckligt lång washout-period. Mm. Kommer ni ihåg det här?
Absolut.
Och då, det där tänkte jag på sen, att jag hade aldrig kommit på, om jag läser en artikel så hade inte jag tänkt så här, hur lång är washout-perioden och hur kan det ha påverkat resultatet?
Mm.
Och då är jag ändå...
Måste vi förklara vad washout innebär?
Nej, men det kan vi också göra, men jag vill komma fram till är att trots att jag är i branschen och trots att jag faktiskt går en forskarutbildning och typ själv ska förhoppningsvis snart doktorera, så skulle inte jag så kunna läsa en artikel så kritiskt. Och det där tycker jag att han har en poäng i, att vi är för lättköpta. Och jag tror att vi är ganska få som har insikt om det. Vi går runt och tror att men jag läser den där artikeln alltså, och bla bla bla. Förstår ni vad jag menar?
Ja, visst.
Och att det gör att vi blir liksom en enormt enkelt villebråd för läkemedelsindustrier med ekonomiska intressen som vill påverka.
Mm. Fast det där med washout-period, jag tänkte på att det måste ju också finnas studier som tittar på nyinsjuknande i psykossjukdom. Och sen så ska man sätta sig in på något antipsykotika och då inkluderas man i en studie och lottar till något preparat. Det kan inte bara vara patienter som redan är liksom kroniska schizofrena och sen så sätter man ut det och sen så lottas man till nytt preparat eller placebo eller en annan behandling liksom. För då är ju årsatsperioden en grej just såklart.
Ja, jag vet inte och jag gick inte in på det. Jag bara tog det som ett exempel på att det är liksom ingenting som jag har i bakhuvudet när jag läser en vetenskaplig artikel, att jag värderar washout-perioder. Apropå att det är väldigt, väldigt svårt att förhålla sig kritiskt till den forskningen. Alltså det är svårt att ta till sig forskning på ett kritiskt sätt.
Mm. Nej, men det här med washout, vi kanske ska säga vad det betyder. Det är ju helt enkelt att om man står på ett preparat och sen så bestämmer man sig för att inkludera patienten i en studie där man vill jämföra två andra preparat, eller ett nytt preparat och ett gammalt. Då när man sätter ut det gamla preparat patienten står på, så måste det ju vara en tid som får gå där liksom effekten av det läkemedlet ska hinna försvinna.
Ja.
Det ska liksom gå ur kroppen och man ska vara i princip behandlingsnaiv. Liksom,
I båda armarna. De som får en nytt liknande då, antidepressiv preparat och de som får en placebo.
Och då menar han på att den har varit för kort i flera av de här studierna.
Just det.
Men jag undrar hur många neuroleptika studier görs idag där den andra armen är placebo.
Nej, det undrar jag också.
Eller hur? Det verkar ju osannolikt. Och så tänker jag på, jag vet inte, jag kan ingenting om det här, men washout-period med neuroleptika, om man också tittar på biverkningar så verkar det finnas metabola biverkningar av de här äldre neuroleptika som sannolikt kanske aldrig washas ut.
Nej.
Eller hur? Som liksom skapar kronisk inflammation i kärl och arteriosklerosis och hela den biten. Nej, jag vet inte. Jag spekulerar nu. Hej vilt.
Man är ju väldigt negativ till läkemedelsindustrin i stort.
Ja. Apropå på läkemedelsindustrin.
Med rätta.
Ja, kanske.
Alltså, jag menar återigen inte att moralisera kring att läkemedelsin är god eller ond. Läkemedelsindustrin jobbar på att maximera vinster. Punkt. Mm. Och det blir lite konstigt när man kommer från ett perspektiv att man vill ha bästa läkemedel med bästa nytta. Det är liksom två motsatta mål.
Mm. Men vad menar du då? Att man liksom, läkemedelsindustrin skulle stoppa in pengarna till vadå?
Oberoende läkare, landsting, whatever.
Som skulle då utföra studierna med då liksom lite mer oberoende, neutrala läkare.
Jag tycker att det är en helt rimlig
Fast jag tror inte, samtidigt måste ju vara läkemedelsindustrin som tar fram nya preparat. Det är ju de som gör det idag.
Jo, men när man väl gör de här fas 3.
Jo, men ut från någonting annat än industrin.
Men när man gör fas 3-studierna, alltså all preklinisk forskning och alla djurexperiment och så vidare skulle kunna bedrivas inom läkemedelsindustrin. Men när man går ut och gör de här stora studierna på patienter, precis, skulle det kunna frikopplas och vara oberoende av läkemedelsindustrin. Det tycker jag nästan är konstigt att det inte är så idag. Så det tycker jag inte var en kontroversiellt förslag.
Nej, men de görs ju i samarbete med forskare. Men du har ju rätt i att de finansieras ju av industrin. Så är det ju då.
Ja, därför att forskarna...
Alltså, obviously så är ju de med även i databearbetningen. Titta på Viox.
Ja, det finns ju flera exempel. Ja. Absolut.
Tamiflu hade du som ett exempel.
Nej, men Tamiflu och Cochrane har ju en historia ihop.
Berätta.
Men Tamiflu är ju Roche influensamedicin. Mm. Och Celtamivir heter ju substansen. Mm. Och Cochrane gjorde ju liksom en metaanalys. Alltså där man räknar om resultatet från flera randomiserade kliniska prövningar. Ja. Och så får man ut ett större...
sammansatt resultat
som då ska vara lite robustare på något sätt, eftersom man får bort problemet med små studier. Och det visade ju ganska bra effekt av läkemedlet Tamiflu. Men då visade det sig att det fanns många fler kliniska prövningar att ta med i analysen som då bara Roche hade tillgång till. Och det där har ju den brittiska BMJ, alltså British Medical Journal, drivit flera år. Att liksom få ut de här studierna av Roche så att man ska kunna räkna om effekten.
Därför att du tänker att det var negativa studier, därför har de inte publicerat dem. Ja, exakt. Skulle man ha vägt in dem i det här sammansatta resultatet skulle man inte alls haft så positivt.
Nej, men precis. Och då, till slut så släppte de ju på de där studierna från Roche och de gjorde ju en ny metaanalys då för kanske ett par år sedan. Och effekterna av Tamiflu var ju då mycket lägre än vad det var från början.
Men var de fortfarande skyddande?
Nej, men alltså det korta tiden man är sjuk av influensa, jag tror det var storleksordning ett halvt dygn jämfört med placebo.
Ja.
Men det hade ju ingen effekt på att skydda mot lunginflammation eller luftrörskatarr eller bihåleinflammation och sådär.
Mm.
Och om jag minns rätt så var det heller ingen riktigt bra effekt på barn. Så att,
och ett halvt dygn kan man ju ifrågasätta.
Det hade ingen skyddande effekt mot allvarliga komplikationer som att hamna i respirator, alltså sekundär infektioner. Nej,
så minns jag det i alla fall.
Okej, gud vad spännande. Ja.
Men man kanske ska... Jag blev sugen på att läsa hans bok och kanske hans böcker faktiskt. De tidigare böckerna också.
Ja.
Eller
ja, absolut. Jag tyckte det var... Sen såg han så himla sympatisk ut på omslaget.
Nej, men blev ni sugna?
Ja, jag blev sugen.
Nej, jag blev faktiskt inte sugen. Jag kände att han liksom verkar lite för raljerande och lite för kategorisk. Jag gillade inte det, måste jag säga.
Jo, men för att återkoppla till det du började med att säga att han gick hårt åt psykiatrin. Och läkartidningen-artikeln där, det var många kommentarer.
Ja.
Det var ju väldigt många kommentarer, väldigt långa kommentarer.
Men flera av dem var väldigt bra tyckte jag. Man lärde sig mycket på kommentarerna.
Exakt, jag läste alla kommentarer och det var jättekul att se. Ja. Och att han gick in och svarade på
alltså, då får man väl ändå säga att sannolikt på grund av hans lite tuffa approach och kategoriska uttalanden så skapade han, väckte han upp en debatt. Så att jag menar, helt taget i luften är det nog inte att använda den taktiken om man vill skapa debatt.
Nej.
Jag tycker det är tråkigt med alla som är så laid back och alltid försiktiga i sina formuleringar. Så jag stöder hans sätt att formulera sig.
Och, vi läser boken.
Inte jag. Mamma, lita på mig. Pappa,
lita på mig. Jag vet vad jag gör. Märit och Anders.
Yes.
Tema ambulans, sjukvård.
Okej.
Okay. Jag hängde med. Jag fick hänga med en dag på ambulansen. Gjorde ett studiebesök.
Jaha.
Av flera anledningar. Det var lite research inför en kommande bok.
Mm-hmm.
Men då lärde jag mig väldigt mycket. Det var jättespännande.
Ja, det förstår
jag. Rekommenderar verkligen alla som har möjlighet att få vara med på ambulansen. Så jag tänkte att jag skulle köra en liten quiz med er.
Men får jag stopp och belägg? Ja. Alltså Märit har ju ett stort försprång här på en gång. Men hon åker ju ambulans regelbundet.
Ja, vi får se. Vi får se.
Det gör hon väl?
Ja, hur, Märit? Då ska hon spöra dig med liksom 6-0 här då.
Ja, det tror jag.
Vilken ambulans åkte du med? Alltså du behöver inte nämna företaget, men vilket område?
Söderförort, liksom. Ja. Mm. Vi kör lite. Ni får dra en tuta liksom, så jag svarar eller någonting. Vilken är skillnaden mellan ambulanssjuksköterska och ambulanssjukvårdare?
Jag vet.
Ja.
Ambulanssjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som nu också kräver specialistutbildning som kan vara IVA, ambulans, akut, narkos och så vidare.
Ja.
Ambulanssjukvårdare är undersköterska.
Ja, med vidareutbildning.
Ja, säkert någon.
Jo, men det är
10
men,
veckors ambulanssjukvårdsutbildning kanske.
Jag tror det är mer, men i många ambulanser idag så är det båda sjuksköterskor. Och de, tydligen så jobbar de, jag vet inte vilka de är, mot att liksom bli av med undersköterskorna. Så i många ambulanser är det båda sjuksköterskor. Men ambulanssjukvårdare, undersköterskor med vidareutbildning, det stämmer. 1-0 till Märit. Vad är Rakel?
Jag vet.
Okej, Anders får chans.
Jag måste få chansen. Är inte det polisen och räddningstjänsten och ambulansens komradiosystem?
Jo. Alltså, jag vet inte om det är de andras, men jag vet att den används i alla fall på ambulansen. Men det kanske är brandkåren och...
Ja. Det kan väl inte vara att ambulansen har ett eget. Nej. Det verkar väldigt konstigt.
Okej, du får rätt för det. Här kommer en medicinfråga. Vad är Medimix?
Oj, ingen aning.
Oj. Vänta.
Då har du chans här.
Medimix. Vi har någon ledtråd bara.
Läkemedlet finns inte längre.
Har du någon, men det har funnits.
Ja, det har funnits.
Kan det vara någon aktiv kolsuspension?
Bra gissning. Nej.
Kan det vara någonting...
något sövande. Asså. Eller det kanske inte så sövande. Jo, det...
Medimix.
Eller sövande var ju fel ord.
Det är typ morfin och psykos.
Är det lustgas?
Jaha.
Att det inte Märit kanske känner till det.
Nej, jag visste inte att det är Medimix och det är inte sövande.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Okej, arbetssätt här då. Hur snabbt måste ambulansen ta sig till plats på en prio 3, 2, 1?
Nej, men vadå? Är inte prio 1 så snabbt som möjligt?
Jag menar, säga,
ja,
blåljus. Ja, 1. Ja.
Och prio 2.
Men då ska man, kommer... säga, ska man säga någon minut då nu?
Men så kan man väl inte säga. Jag menar, vadå? Om det är Haparanda? Alltså, det måste ju vara olika beroende på vilka distanser.
Jo, okej. Okay. Vi pratar Stockholm här nu.
Mm. Ja, okej. Okay. Prio 1 inom...
Inom Stockholm. Det är väldigt okay. Stockholmscentrerat.
Jag säger inom 15 minuter.
Halvtimme.
Jaha.
Prio 3.
Det måste vara inom två timmar.
Fyra timmar.
Finns något lägre än prio 3?
Nej, 1, 2, 3. Vad jag vet. Mm. Ja, nu kommer man få skit för det här. Den här, hur många entreprenörer finns det i Stockholm?
Ja, jag tror att de är 4.
Det är en bra gissning.
Men det kan vara så att de är 5 nu.
De är 3.
Jaha, en har försvunnit då? Alltså, de har varit 4.
Okej, okay. Och återigen, men vilka är de då?
Förut var det Falk,
ja, Falk.
Samariten, ISAB.
Bra, ISAB.
Och vilken var den fjärde då?
Ja, men, och det är möjligt att du har rätt. Jag fick bara veta 3, men det kanske finns ett fjärde. Mm. Och då är min då är dålig.
Vilken Falk... jävla onödig kunskap. Vet du, att jag blir nästan provocerad över att jag kan den.
Ja.
För att jag tycker det är helt sjukt att ambulanssjukvården är utlagd på entreprenad.
Vilken är landstinget då? Av de här tre?
ISAB
tror jag.
Ja, det är bra. Och att Samariten är ett familjeföretag som bara finns i Sverige. Falk är ju är danskt.
Ja, Falk är väl dessutom väktare och allt möjligt.
Massa, alltså, men, ja. Men, och Samariten är störst i Stockholm. De har 30 ambulanser. Mm. De andra har runt 15 efter.
Jag tycker det är bra att du är utlagt på entreprenad.
Ja, såklart tycker Anders det. Då går vi vidare.
Då går vi vidare. Det här är en utslagsfråga. Vad är brytpunkt?
Ja, brytpunkt där.
Okay, kan inte det vara... Nu är jag väldigt ute och cyklar.
Jag är inte det, så jag kan inte berätta fast.
Om man kommer till en stor olycksplats, då kanske man inte alla bara kan åka rakt in och parkera hejvilt. Utan man säger så här, ja, vi har brytpunkt vid den och den korsningen och där måste vi stanna. Och sen så koordinerar vi liksom vilka som åker in i vilken ordning.
Alla måste därifrån stanna vid brytpunkten och berätta jo att de har kommit och sen blir dirigerade till...
Okej, okay. Vad jag förstår så är det liksom, vid våld, vid fara, vid någonting, att man måste invänta polisen.
Ja, det är det.
Så måste man liksom ha en distans till det hela.
Ja, fast vid en skadeplats så finns det också en brytpunkt som är precis som Anders säger.
Okej. Så Anders har rätt. Tills polisen då anländer och säkrar hela. Mm. Ja, men det var kul. Krocktårta, vad är det? Nej. Det var...
Nej, ingen aning.
Nej,
det var för att ja, precis. Den ambulans jag åkte med hade kört av en backspegel. Så fick man bjuda på en krocktårta på brandstationen.
Jaha, var det en grej som de hade?
Ja, men det var kul för att de landade på brandstationen också. Så det var liksom lite pojkdröm att få följa med in på brandstationen och snacka lite
åkte
med brandkåren.
Åkte du ner för den där stången också?
Jag klättrade upp för den. Det var väldigt kul. Och,
ja, de har kvar ledstången alltså. Mm. Det här vi pratade om förut.
Åkte du i bak med patienten?
Både och.
Ja.
Jag blev så illamående.
Visst är det fruktansvärt? Ja. Det var det jag bara ville liksom höra.
Ja, men, nu åkte så... inte jag med ambulans. Jag ska inte säga, det var inte jag som åkte med patienten. Men vid en tur så åkte jag bak. Jag åkte bak.
Mm. Ja.
Men berätta, du är ju åksjuk. Hur kan du klara av...
Nej, jag tycker det är fruktansvärt. Det är verkligen en mardröm att åka ambulans.
Men för man har ju liksom inga fönster. Man Nej, har ett litet fönster
precis
längst fram.
Och dessutom, ofta så... Om man åker med en patient som ligger intuberad,
ja,
så sitter man ju vid huvudändan. Så man sitter dessutom baklänges.
Just
det.
Mm-hmm. Lutar sig mot bakluckan liksom, eller?
Nej, tvärtom. Alltså du sitter med ryggen mot förarsätet.
Aha,
förstår okay vad jag menar?
Ja, man laddar in, just det, patienterna har fötterna bakåt.
Ja, precis. Och det är, nej jag tycker att det är en mardröm. Jag har aldrig flugit helikopter. Jag undrar om man blir lika åksjuk i helikopter.
Ja, ingen aning.
Har ni varit inne i ambulanshelikoptern?
Nej.
Det är så litet, det är så trångt. Mm. Alltså hur de lyckas liksom bedriva avancerad sjukvård i det utrymmet är så imponerande. Alltså. Mm. Och så om man då också lägger till att det säkert är öronbedövande ljud.
Ja, just det.
Och sen kanske att man också då blir åksjuk. Eller att det liksom är instabilt. Det vet jag inte. Men...
Det var någon som faktiskt hörde av sig och tyckte att vi skulle liksom bjuda in någon från helikoptern.
Ja.
Det ska vara spännande.
Ja.
Men jag tycker ändå så här, det var väldigt spännande att se hur de jobbade. Jag tycker att jag fick som en ökad ödmjukhet inför ambulansjobbet, och det är så ärligt. För att på plats att bedöma liksom vilken patient ska tas in.
Ja, jag tror att det är jättesvårt.
Ja, och då var det så här, och då lyckades jag vara med den dagen och kunde hjälpa till lite som läkare och gjorde liksom min bedömning där på plats, och det var en patient som vi inte tog in till sjukhus. Och då ringde de in till SOS, till läkaren där, och kollade av oss och drog liksom fallet. Och nu tar vi inte in den här patienten för att det här och det här. Men jag menar, det är jättesvårt, alla de här bedömningarna på plats.
Och gud, vad svårt att vara den där läkaren som sitter på SOS Alarm och ska göra bedömningen på telefon.
Ja.
Ja.
Men också, det var liksom lite frihetskänsla att sitta i den ambulansen. För att nu åkte vi en dag, dagtid. Och långa avstånd över Södertälje och Huddinge och SÖS runt. Man fick se mycket av Stockholm.
Mm.
Och också en ynnest att komma liksom hem till patienter.
Mm. Sen kan man väl åka runt och fika på olika sjukhus, kan man inte göra det? Om man lämnat av en patient, kan man inte dröja sig kvar där då?
Jo, men nu gjorde vi till som heter passning. För då var det liksom att i Södertälje då så fanns det ingen ambulans i det området som täckte det området. Och då när vi var klara med någonting kring SÖS till exempel, då fick vi åka till Södertälje för att passa. För att liksom
vara på plats
ifall att. Men då när vi kom dit, då hade den ambulansen, då var den klar. Så då hade de kommit tillbaka till Södertälje. Så då var det fika.
Jag tänkte prata lite om läkemedel.
Ja.
Mm, sådana använder vi allihopa.
Nu måste jag bara få fråga en sak. Ja. Nu sa du, vad heter det? Jag har aldrig tänkt på, jag tror inte att du brukar göra det. Jag har inte tänkt på att du har någon sån här utfyllnadsord. Jag tror inte själv att jag har det heller, och jag har inte tänkt på att du har det, Christian. Men hörde ni, vad heter hon, rektorn, före detta rektorn för KI?
Nej.
När hon blev intervjuad i P1.
Harriet Wahlberg.
Ja, så hade hon, jag undrar om det var liksom... att hon var nervös, eller om det var att hon har lärt sig att man aldrig ska ha en tystnad, för då kan det klippas.
Mm, jag förstår det.
För att hon liksom, hon var aldrig tyst. Jag kommer inte ihåg nu vad hon hade för utfyllnadsord, men hade hela tiden, det var liksom aldrig tyst.
Mm. Nähä.
Ja, men förlåt. Kör, vad du skulle säga.
Vad heter det?
Ja.
Nej, men vi skriver ju ut läkemedel alla tre i par 10 minuter, tänkte jag säga, men ganska ofta.
Och, eller gör du det själv, eller ber du dina underläkare göra det åt dig?
Nej, men jag sätter in läkemedel i journalen också.
Varför skriver du ut, tänkte jag?
Ja, men det gör jag också.
Okay.
Det jag skulle säga var att
ja.
Ibland så påminns jag av kollegor om läkemedel som jag inte kan eller behärskar. Men jag tänker så här, ja, men det där måste jag komma ihåg att använda en gång. Alltså jag blir liksom sugen på att själv... skriva ut eller använda det.
Ja, okej. Okay. Men menar du då liksom utanför din comfort zone? Eller att det är någon annan specialitet? Det kan ju bli konstigt om du snappar upp någon sån här specialneurologpreparat.
Nej, men det skulle jag aldrig göra. Utan det ska ju vara någonting som det är rimligt att jag skriver ut.
Ja, det blir kul att höra vad som är rimligt.
Som jag skulle kunna använda. Det är rimligt att använda.
Ja.
Men det är ju då lite utanför min comfort zone eftersom jag inte faktiskt använder det idag.
Du menar någonting som inte är antibiotika?
Något som inte är antibiotika.
Allt annat utanför komfort.
Ja, någon, det kan vara lite vad som helst.
Ja, antiviralt. Ge något förslag.
Ja, men i mitt...
Tamiflu.
Tamiflu.
Nej, men i mitt fall, Dynastat.
Är det inte skidor?
Dynastar heter de.
Okej. Okay.
Det är kanske därför jag gillar det också. Påminner om ett skidmärke.
Dynastat är ypperligt bra postoperativt om man inte vill öka blödningsrisken men ändå vill ha antiinflammatorisk smärtlindring.
En intravenös NSAID-preparat är det väl, va?
Ja.
Med lite mer...
Men det är en COX-2-hämmare, så det vill säga att den hämmar inte trombocyternas förmåga att aggregera och därmed ökar den inte blödningsrisken.
Mm. Antiinflammatorisk intravenös men inte ökar blödningsrisken.
Det låter som något som Merit använder.
Mm. Ja, det händer. Ja.
Men bra tips. Jag har aldrig ordinerat det.
Vad har du då, Christian?
Har du något på din lista som du tänker att jag ska testa någon gång?
Nej, men eftersom du nämnde det förut så tänkte jag efter. Och jag kom bara på att jag gillar Pradaxa, Credex och Arixtra.
Det är bara för att du gillar Xen.
Och då kom jag på att det fanns ju faktiskt något gemensamt här med dem. För jag tror Credex har vi sagt förut. Var inte du som gillade Credex?
Är inte det en betablockare?
Jo, Carvedial.
Eller vad är det?
Ja, det är en betablockare. Och Pradaxa är en sån här Noac, alltså mot tromboembolism. Och Arixtra också, det är typ fragmin.
Mm.
Men det var nog något med Xet där.
Så att ska man få med dig på tåget, ska man döpa ett läkemedel till någonting med X i, kan man säga.
Mm. Det är väl ett tips. Går du igång på något läkemedel?
Nej, jag kommer inte på något så. Mm. Men däremot så läste jag om ett läkemedel nu för någon vecka sedan i samband med att jag pluggar till den här tentan.
Mm.
Ett helt fantastiskt läkemedel tyckte jag, som inte finns i Sverige. Och nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Men det är alltså ett motgift mot opiater. Alltså morfin och heroin och fentanyl och vad man nu ger. Liksom. Som bryter dess andningsdeprimerande effekt utan att påverka dess analgetiska, alltså smärtlindrande effekt.
Mm-hmm.
Och återigen, det här är någonting man verkligen skulle vilja ha på uppvaket. Där folk har fått ganska mycket morfin som gör att de andas för dåligt.
Mm.
Men de har ju ont därför att de är precis nyopererade. Mm. Och ger man då det läkemedel vi har i Sverige, Naloxon, så får man igång andningen. Men de vaknar också upp med kraftig smärta och det känns ju liksom sjukt taskigt helt enkelt.
Mm.
Men det här läkemedlet, det stimulerar alltså andningen via perifera kemoreceptorer. Ni hör, nu försöker jag bara visa att jag klarar det här inför mig själv eftersom jag ska skriva tentan. Men hur som helst.
Mm.
Och drar igång andningen utan att liksom ta bort.
Men det är inte registrerat i Sverige då?
Nej, eller? Men det används typ i England och USA.
Är det ett nytt läkemedel?
Nej, det tror jag inte. Det är bara liksom aldrig funnits här i Sverige.
Smärtlindrande effekter finns kvar, men också den sederande, eller?
Det tror jag. Därför att den går ju på samma receptorer. Den här liksom puttar inte bort molekylen från receptorerna, utan den drar igång andningen via annan mekanism.
Ja. Så patienten fortsätter. Alltså, för ger du massa morfin eller heroin eller
så
är du medelslös. Så att patienten skulle fortfarande vara medelslös eller medelsänkt och smärtlindrad.
Ja.
Det är ju väldigt bra.
Det är helt fantastiskt.
För det är liksom andningsdriven där som är
Men varför görs det inte som ett kombinationspreparat då?
Att man alltid ger det tillsammans med morfin?
Ja.
Mm, bra fråga. Titta, du som vill bli rik och komma på ett patent.
Ja, just det.
Men säg inte det till heroinisterna.
Nej, men, eller jo.
Jo, det kan man säga till dem.
Jo, men då, vi ska väl inte stimulera mer heroinmissbruk. Det var så jag tänkte.
Men du, det finns något opiat plus kombo på marknaden, va? Som ändå förhindrar att man får förstoppning och lite sånt där.
Ja. Men det har ingenting med andningsdriven att
göra. Ja,
bara en kommentar till vad du sa med om Naloxon.
Ja.
Motgift mot opioider. Det hade de på ambulansen i nasal form.
Åh, jag visste inte att de hade börjat med det än. Vad bra.
Mm.
Det är diskussion om att dela ut det även till missbrukare. Så att de ska kunna ge det till varandra.
Det är Martin Kåberg starkt för.
Mm.
Ja.
Och apropå det, eller ingenting apropå läkemedel. Så hade vi en till lyssnarfråga här från Hanna.
Mm.
Jag skulle vilja veta vad ni som läkare bär med er privat, har hemma i form av tabletter, läkemedel och så vidare. Vad har ni alltid med er? Vad är överskattat? Och vad borde fler införskaffa?
Ja, men det är en bra fråga. Det skulle jag själv vilja veta faktiskt, kan jag säga på en gång.
Vad vi tycker eller vad?
Nej, men alltså vad man borde ha hemma. Jag har otroligt dåligt medicinskt förråd hemma. Det blev jag varse om i somras. Det har jag kanske berättat för er.
Berätta.
Nej, men min mellanpojke blev getinstucken på halsen när vi var ute med båten på en ö. Så åkte vi hem till landstället och så började jag gräva i necessären efter antihistamin eller någonting att ge. Liksom.
Vänta, hur lång var den här båtfärden?
Ja, det gick ju. Jag körde hem på 10 minuter, en kvart kanske.
Och hur mådde han under de alltså efter 10 minuter? För jag tänker...
Nej, men han mådde ju bra.
Han andades?
Ja, gud. Han mådde bra.
Okay.
Men då upptäckte jag att jag hade ju liksom ingenting i läkemedelsväg. Nej. Jag hade liksom en nässpray. Vad var det mer? Liksom en 4 år gammal kovipeninförpackning.
Ja.
Och något mer liksom. Alvedon tror jag.
Mm.
Slut.
Okej.
Okay. Jag tänkte, det här är ju uselt.
Ja.
Kan det vara så här dåligt?
Vem blev du arg på?
Jag försökte rikta ilska någonstans, men det fanns ju liksom ingen runt omkring som gick att skylla på, utan det var ju jag då.
Men just på ett
land, men jag tycker det är en bra fråga, för jag tror att det är väldigt olika just mellan läkare. Hur kittade man hemma? Man har liksom massa med prylar eller man har väldigt lite.
Jag har en nära vän som jag tror är väldigt kittad när hen går ut i vildmarken och fiskar.
Ja, jag tror att det varierar mycket.
Jo, men just på landställe, alltså just när man ska ut också. Mm. Och på ditt landställe, du borde verkligen vara uppkittad. Jag kommer ihåg på mitt, just så där, i början av läkarkarriären på vårt förra landställe, då hade jag liksom en låda, kommer precis ihåg, jag hade gjort en liten lista med instruktioner då till släkten när de kom ut. Om bröstsmärta, ta denna. Så att jag skrev nitroglycerin. Oh, jo.
Men är det bra, Christian?
Nej, jag säger inte att det var bra. Jag bara säger vad det var, vad jag gjorde. Nu är jag transparent här.
Ja. För det tror jag går för långt. För då är det nästan bättre att ringa efter hjälp.
Ja, men absolut. Ja. Så jag delger min totala naivitet där i början. Mm. Som det var väl precis under 18 och sånt där.
Mm.
Men då hade jag i alla fall en EpiPen. Och där är ju problemet att den går ju ut. Men hur ofta ska man liksom förnya den där? Den kostar ändå några hundralappar.
Mm.
Ja, och sen
adrenalin i injektionsform.
Ja, och jag tänkte ju säga att om man är... Alltså, hemma behöver man väl inte ha så mycket. För då har man ju nära både till apotek och sjukhus och allt möjligt.
Mm.
Men just så där ute på något landställe... Jag vet att jag har varit en gång i en bergsby i Italien med en person som fick en allergisk reaktion.
Mm.
Som aldrig blev särskilt allvarlig. Men då blev jag jäkligt stressad över att det inte fanns kortison eller det fanns en EpiPen. Som någon annan hade lämnat där. Men den var gammal.
Mm.
Men så just sådana där akutmediciner på ställen där man är långt borta.
Mm.
Kan jag förstå. Men det är inte så att jag har förskaffat det nu.
Men använder ni EpiPennen i det sammanhanget?
Nej, det behövdes inte. Men bara liksom, det hade varit väldigt skönt att veta att man hade betapred och kortison. Kortison.
Mm.
Nej, men det är det jag menar. Det är...
Och hemma har jag bara grejer rent själviskt. Sånt jag själv behöver. Det vill säga migräntabletter och naproxen.
Ja,
det blir en hel del smärttabletter och också mycket huvudvärksproblem. Men vad borde man ha med sig sådär i fickan? Ja, men som du säger, det är lite poänglöst om man går runt i stan, hallå.
Ja, då måste man, precis.
Mm.
Nej, men på ett landställe kan man tänka sig, alltså någon smärttablett av något slag.
Mm.
Och läkemedel för allergisk reaktion.
Men sen överskattat då säger jag en grej. Jag tycker ju att Resorb är helt... Jag förstår inte poängen.
Oj, det var det värsta.
Ja, jag är nästan lika kontroversiell som dansken.
Ja, det här tyckte jag var lite kuts över det här.
Ja.
Vad tycker du man ska...
Nej, men alltså hela poängen är att jag släpar alltid med mig Resorb. Mm-hmm. Och sen händer det då att jag hamnar i den situationen där jag antar att Resorb är tänkt till. Det vill säga... katastrofal...
Du är på väg att bli uttorkad av något
själv. Ja, till exempel nu senast i Djibouti. Då är det liksom, jag bara kräktes och hade massiva diarréer.
Mm.
Jag vet inte, det känns som det var liter, volymer.
Jo, jag fattar med. Men vad tycker du skulle vara bättre att inta genom munnen?
Nej, men det gick ju inte att inta Resorb. Varenda gång jag bara satte en liten tesked med två droppar i munnen så kräktes jag ju än mer. Det är det jag menar, att det var jättebra att ha den där Resorben. Den stod fint på nattduksbordet, men jag fick ju inte i
den. Jo, men vad är alternativet till det?
Alternativet är att inte ha släpat med sig hela Resorben.
Jo, men du menar att du får inte reda något för du mår illa. Skulle du ta något antimetikum då, eller vadå?
Mår illa? Jag kräks.
Jo.
Nej, men då
jag menar, för varje liten... Det är som barn. För varje liten matsked, du får ju
jag
lite...
Jag får inte
lite,
ens i mig en halv tesked, säger jag.
Nej, men jag tycker inte
i munnen tar du.
Om du säger så här, jag vill hellre att ringa acetat intravenöst.
Det sa jag inte. Jag sa att jag förstår inte varför man ska släppa med sig Resorb när man verkligen behöver det, man ändå inte får i sig det. Då kan man lika gärna lämna det hemma.
Vad gjorde du?
Och hur löste du situationen i där du var då?
Ja, det vet jag inte. Jag tog mig hem genom flög från Afrika till Istanbul och svimmade på taxfree i Istanbul och sen på något vis tog mig på flyget till Sverige och sen löste det sig så småningom. Mm. Men det var inte tack vare Resorb.
Så du satt inte där på planet med en IV-ringer?
Men var skulle jag fått den ifrån? Vadå, går ni runt med Venflon och ringer acetat när ni reser?
Med ett rycken och så här akutskåp där uppe i plan.
Nej, det var inte tillräckligt.
Jag skulle säga att receptfria hostmediciner är överskattade. Eller överskatt, jag vet inte ens någon som tror på att de fungerar. Men de gör ju inte det.
Vad menar du? Du tar Coxilana nu och hostar, eller vadå?
Ja, men det är ju lite mer effekt i alla fall de här receptbelagda.
Mm.
Men de här som man kan köpa utan recept, de är ju knappt bättre än placebo.
Å andra sidan, om placebo gör att man slutar hosta så är det ju bra.
Jag tror att det var allt vi hade för idag, och folk.
Mm.
Tror ni Macchiarini är besviken på oss idag?
Varför då?
Nej, vi inte har nämnt honom. Det är liksom, alla andra har ju nämnt honom den här veckan.
Nej, jag tror inte det.
Tror han lyssnar på ronden?
Jag tror inte han kan svenska tyvärr.
Jaha. Men det har varit många domar som har fallit. Inte domar, men
många utredningar som har blivit klara.
Ja, ja.
Det var en väldigt bra lång text i... Det var Dagens Nyheter, va?
Ja, Dagens Nyheter. Menar Ingrid Karlbergs?
Ja.
Ja, den var jättebra.
Kanske bästa som sagt och skrivits i Macchiarini-affären, tycker jag.
Jättebra, klar artikel.
Mm.
Läs den. Men annars, något som stundar? Jobb. Nej, du ska inte jobba, Anders.
Nej, jag ska vara föräldraledig.
Från och med?
Nu!
Idag.
Dag ett.
Okej, det blir nästa veckas, eller nästa... gångstema. Hur klarar Anders abstinensen?
Ja, kan jag berätta om då.
Okay. Tack alla som lyssnar, och we'll be back.
Hej då.